Ja, vi ska idag tala om bibelsyn och om en viktig aspekt av det ämnet, bibelsyn, nämligen Bibelns syn på sig själv, vad Bibeln säger om sig själv. Och jag kommer att ta upp något av det som är relevant i det sammanhanget. Jag kommer göra det under 4 huvudrubriker, A, B, C och D. Och under varje huvudrubrik så finns det 3 underavdelningar, 1, 2 och 3. Och så ska jag försöka säga någonting om detta då, vad Bibeln säger om sig själv. Och den första huvudrubriken då, A, vad säger Gamla testamentet om sig själv? Vad säger Gamla testamentet om sig själv? Och då vill jag för det första säga att Gud har talat till människan. Gud har talat till människan. Redan i de 2 första kapitlen i Bibeln och i Gamla testamentet berättas om att Gud talar till människan och förklarar den verklighet som han har skapat. Han förklarar vem han själv är, vem människan är, hur människan ska förhålla sig till Gud och till världen. Också omedelbart efter syndafallet talar Gud till människan. Och det intressanta är att Gud talar på samma sätt som före. Nämligen, han kommunicerar med ord. Syndafallet innebär inte att Gud inte längre kan tala. På det området är situationen likadan både före syndafallet och efter. Nämligen att Gud kan tala och att han faktiskt också har talat. Och Gamla testamentet är bokstavligt talat fullt av ställen där Gud sägs tala till människan. Där han talar om allt mellan himmel och jord. Bokstavligt talat, allt mellan himmel och jord. Det är samtal av mycket olika karaktär. Det handlar inte bara om religiösa ämnen, utan det handlar om både den synliga delen av verkligheten och den osynliga. Det handlar om forntiden, vad som har hänt. Det handlar om nutiden, vad som är viktigt i just nu-situationen. Och det handlar om framtiden, vad som kommer att hända, vad Gud kommer att göra. Det handlar om Gud, vem Gud är. Det handlar om människan. Det handlar om änglar, om geografi, om etik, vad som är rätt och vad som är fel. Det handlar om båtbygge, om mat, om politik, om kläder, om att sköta djur, om allt mellan himmel och jord. Gud, skaparen till universum, förklarar sig själv och sin skapelse. Han uppenbarar, och det ordet uppenbar det betyder att avslöja. Han avslöjar det som människan utifrån sig själv aldrig kan komma fram till. Vad som är sant, vad som är rätt, varför vi finns, vart vi kommer ifrån, vart vi är på väg, vem och hurdan Gud egentligen är, och så vidare. Gud har talat och gett oss livsviktig information. Man kan ju ställa sig frågan här, hur har Gud talat? På vilket sätt? Och jag tror att vi ofta tänker oss det så att Gud har talat genom en inre röst eller en känsla, en förnimmelse, någon form av religiös upplevelse. Det intressanta är här att Gamla testamentet säger någonting helt annat. Nämligen att Gud har talat på samma sätt som vi talar. Gud har talat till människor på samma sätt som vi talar med varandra. Detta möter vi på många ställen. Jag ska visa 2 ställen. Andra Mosebok 33 och 11. Andra Mosebok 33 och 11, där står det så här: och Herren talade med Mose ansikte mot ansikte, som när den ena människan talar med den andra. Gud talar med Mose ansikte mot ansikte på samma sätt som 2 människor talar med varandra. I första Mosebok 18 och 33 så möter vi ett liknande påstående. Första Mosebok 18 och 33. Där står det så här, och det gäller Abraham. Och Herren gick bort sedan han hade talat ut med Abraham. De hade ett långt och rejält samtal. Och Herren talade ut med Abraham. Och detta går igen genom hela Gamla testamentet och genom hela Bibeln. Att Gud talar på ett mänskligt språk och också med en hörbar röst. Gud talar på ett mänskligt språk med en hörbar röst. Andra Mosebok 19:19. Situationen där är att Israels folk har blivit befriade ut ur Egypten och de har kommit till Sinai berg och de är samlade runt berget. Och då står det så här. Och hela Sinai berg höljdes i rök under det att Herren kom ned på det i eld. Och basunljudet blev allt starkare och starkare. Mose talade och Gud svarade honom med hög röst. Gud svarade honom med hög röst. Och det var en röst som inte bara Mose hörde, utan som hela folket hörde. I femte Mosebok, kapitel 4, vers 12, så påminner Mose dem om den här situationen vid Sinai berg. Femte Mosebok 4:12. Och vi läser där, vers 12 alltså, att Mose säger, och Herren talade till er ur elden. Orden hörde ni, men ni såg ingen gestalt. Ni hörde bara en röst. Hela folket hade hört Gud tala. Samma sak möter vi också i Nya Testamentet. När Paulus möter Herren så hör han en röst som säger till honom, på hebreiska står det, Saul, varför förföljer du mig? Apostlagärningarna 26:14. En röst som säger på hebreiska. Och det här låter kanske märkligt och ovant i våra moderna öron. Eftersom vi så ofta utgår från ett felaktigt perspektiv. Vi utgår från ett naturalistiskt perspektiv som redan från början har uteslutit möjligheten av att Gud skulle kunna tala och handla i den här världen. Men utifrån Bibelns egen utgångspunkt så är detta inget märkligt. Därför att där är utgångspunkten att Gud finns och han är inte utestängd från världen. Istället är det han som uppehåller världen och han kan handla och verka och tala in i denna världen. Och än mer, Gud är i Bibeln logos, ordet. Därför är tal och språk och kommunikation någonting som är utmärkande för Gud och som alltid har funnits i Gud. Människan är i Bibeln skapad av Gud till Guds avbild och därför är språket någonting utmärkande också för människan. Någonting som särskiljer henne från allt annat i skapelsen. Och inom parentes sagt så är det ju också det som mycket av den moderna antropologin säger är utmärkande för människan, språket och talet. Att Gud då utifrån den här bakgrunden kan tala till människan, till sin egen avbild på ett mänskligt språk och med en hörbar röst, det är inget orimligt eller omöjligt. Det var det första jag vill säga, att Gud har talat till människor. Man kan ju också säga att Gud har i vissa situationer också talat på ett annat sätt än genom en hörbar röst och genom mänskliga ord. Vi ser ju också exempel på att Gud talar genom drömmar eller syner. Tack. Men det helt dominerande är att Gud faktiskt talar på det här andra sättet. Det andra jag vill säga då, det är att Gud har talat genom människor. Gud har talat genom människor. Alltså Gud har inte bara talat till, utan han har också talat genom människor. Det är det som vi kallar för profeter, dessa människor. Människor som Gud har talat genom. I femte Mosebok 18, vers 18-20. Så säger Gud till Mose. En profet ska jag låta framträda åt dem bland deras bröder, en som är lik dig, och jag ska lägga mina ord i hans mun och jag ska tala till dem allt vad jag har och han ska tala till dem allt vad jag befaller honom. Och om någon inte lyssnar till mina ord, det ord han talar i mitt namn, så ska jag själv utkräva det av honom. Men den profet som är så förmäten att han i mitt namn talar vad jag inte har befallt honom att tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten ska dö. En profet är alltså en människa som Gud talar genom. Gud lägger sina ord i den människans mun. Och just det uttrycket möter vi i Jeremia 1:9. där Gud kallar Jeremia till profet och säger i den 9:e versen: se, jag lägger mina ord i din mun. Man kan ju fundera på hur detta gick till, hur fungerade detta rent konkret, att Gud talade genom en annan människa. Jag tror inte vi kan exakt definiera varje led i det förhållandet. Men i andra Moseboks 4:e kapitel så tror jag att vi kan lära oss någonting om vad det innebär att Gud själv förklarade för oss. Andra Mosebok 4, vers 14-16. Där så är det i den situationen kallar Gud Mose att gå till farao och gå till Israels folk i Egypten och tala till dem, och Mose vägrar därför att han är ingen talför man. Han har aldrig kunnat tala. Och då så blir det till slut, de håller på att dividera ett tag där, och Mose fortsätter att vägra trots att Gud säger att han ska vara med honom. Då står det i vers 14: då upptändes Herrens vrede mot Mose och han sa: har du inte din broder Aaron, leviten? Jag vet att han är en man som kan tala. Och så fortsätter det vers 15: och du ska tala till honom och lägga orden i hans mun, och jag ska vara med din mun och med hans mun, och jag ska lära er vad ni ska göra. Och han, Aaron alltså, ska tala för dig till folket. Alltså ska han vara för dig så som mun, och du ska vara för honom så som en gud. Mycket intressant. Mose ska vara för Aaron som en gud, och Aaron ska vara Mose mun. Här är precis de här orden som jag använt i förhållandet mellan Gud och profeter. Så att Mose står bredvid Aaron och säger till Aaron vad han ska säga, och det är Aaron som sen säger det till folket. Mose är som en gud och Aaron är hans profet. Profeterna talade alltså å Guds vägnar. Och därför så börjar varje bok i 12 profetboken, alltså de 12 små profeterna. Varje bok där börjar med: så säger Herren. Eller: detta är Herrens ord som kom till. Och sen följer boken det som Joel säger, eller Amos säger, eller Hosea säger. Men det är Herren som säger det genom dem. Profeten talade ord från Gud som Gud själv stod bakom. Och därför möter vi på många ställen varningar för profeter som bara talar av sig själv, där det inte är Gud som talar genom dem. Ett exempel är Jeremia 23:16. Där säger Herren så här: så säger Herren Sebaot, hör inte på det profeters ord som profeterar för er, ty det bedrar er. Sina egna hjärtans syner talar det, inte vad som kommer från Herrens mun. Alltså, det som kännetecknar en sann profet är att han talar det som kommer från Herrens mun och inte det som är hans eget. Detta innebär alltså att vad en profet säger i Guds namn, alltså inte det vad han sitter och pratar med sin fru eller hemma vid måltiden, men vad det som en profet säger i Guds namn, det säger Gud själv. Vad en profet säger i Guds namn, det säger Gud själv. I Haggais bok, 1:a kapitlet och 12:e versen, så står det så här: att Zerubabel och hela kvarlevan av folket, de lyssnade till Herren sin Guds röst och till profeten Haggais ord, eftersom Herren deras Gud hade sänt honom. Här jämställs det alltså att lyssna till Herren sin Guds röst och att lyssna till profeten Haggais ord, därför att Haggai är utsänd av Gud och talar Guds ord. Vad en profet säger i Guds namn, det säger Gud själv. Och därför möter vi på många ställen att profeterna kan växla mellan första och tredje person. De kan börja med att säga: Herren säger så och så, och sen går det vidare, och sen plötsligt talar de i jag-form. Därför att det är inte de själva ytterst sett som talar, utan det är Gud själv som står bakom. Och därför kan de säga jag om väldigt starka saker. I Jesaja 10:12 är ett sånt här ställe. Jesaja 10:12. Då står det så här. Då börjar Jesaja med att säga: när Herren har fullbordat allt sitt verk på Sions berg och i Jerusalem, då ska jag hemsöka den assyriske kungens hjärtas högmodsfrukt och hans stolta ögons förhävelse. Och det är helt orimligt att det här skulle menas att Jesaja skulle ge sig på den assyriske kungen. Det som Jesaja gör här är att han växlar person, så att han kan börja säga att Herren ska göra det, och sen utan att göra någon markering säga jag efteråt. Och det handlar inte om högmod att Jesaja trodde att han var Gud, utan han har en så stark medvetenhet om att det är Gud som talar genom honom, så att han också kan säga jag. När det syftar på Herren. Det var Jesaja 10:12. Detta innebär då att detta att lyssna till en profet, det är att lyssna till Gud själv. Och att förkasta en profet, det är att förkasta Gud själv. Andra krönikeboken 20:20 kommer detta fram. Där läser vi: hör mig, ni av Juda och ni Jerusalems invånare. Ha tro på Herren er Gud, så ska ni ha ro. Och tro på hans profeter, så ska ni ha framgång. Det jämställs alltså att tro på Gud och att tro på hans profeter. En liknande sak möter vi i Jeremia 36, från vers 4 till 10. Jeremia 36, vers 4 till 10. Då står det så här. Det är intressant, i det här sammanhanget så talas det om samma ord. Samma ord benämns tre gånger som Herrens ord och en gång som Jeremias ord. Samma sak benämns alltså som Jeremias ord och som Herrens ord, därför att det är Herren som talar genom Jeremia. Då kallade Jeremia till sig Baruk, och efter Jeremias diktamen skrev Baruk upp i en bokrulle alla de ord som Herren hade talat till Jeremia. Och Jeremia befallde Baruk och sa: jag är själv under tvång så att jag inte kan bege mig till Herrens hus. Men går du dit och ur den rulle som du har skrivit efter min diktamen, må du där på fastedagen läsa upp Herrens ord inför folket i Herrens hus, inför hela Juda och så många som kommer in från sina städer, må du läsa upp den för. Kan hända skall det då bönfalla inför Herren och vända om var och en från sin onda väg. Och Baruk gjorde alldeles som profeten Jeremia hade befallt honom. I Herrens hus läste han ur boken upp Herrens ord. I Joakims femte regeringsår utlystes nämligen en fasta inför Herren, vilken hölls av allt folket i Jerusalem och av allt det folk som från Judas städer hade kommit till Jerusalem. Då läste Baruk ur boken upp Jeremias ord, vers 10. Så samma sak kan betecknas både som Jeremias ord och Herrens ord. Ja, det var det andra jag vill säga. Gud har talat genom människor. Det tredje, det är att Gud har befallt människor att skriva ner vad han har talat till dem. Gud har befallt människor att skriva ner vad han har talat till dem. Vi läste här precis i Jeremia hur Baruk får skriva ner Jeremias ord. Och vi läser detta på många ställen, att Gud befaller profeterna att skriva ner vad Gud har sagt. Mose, Josua, Jesaja, Jeremia till exempel, de får befallningar att skriva ner. Och poängen är här att detta skrivna har samma auktoritet som det som de har talat. Det skrivna är också Guds ord i samma höga grad. Och det här kommer fram i grundtexten mycket tydligt på flera ställen, men det döljs i vår svenska översättning. I Jeremia 37, alltså ett kapitel längre fram, och den andra versen, så läser vi så här att varken kungen eller hans tjänare eller folket i landet hörde på Herrens ord, dem som han talade genom profeten Jeremia, så står det i vår översättning. Men om vi läser grundtexten så står det så här: men varken kungen eller hans tjänare eller folket i landet hörde på Herrens ord, dem som han talade genom profeten Jeremias hand. I grundtexten står det att de ord som Herren talade, genom Jeremias hand. Och det bör ju rimligen syfta på det som han har skrivit ner. Går vi till Zakaria 7 och 7 så möter vi samma sak. Zakaria 7 och 7. Där står det så här. Zakaria säger: har ni inte hört det ord som Herren lät predika genom forna tiders profeters hand? Här står bara genom forna tiders profeter. I grundtexten står det genom deras hand. Och det är ju det som man har tillgång på den här tiden. När Zakaria säger det. Det nedskrivna som profeterna har sagt. Och det är som Herren har predikat. Ytterligare ett ställe är Daniel 9 och 10. Där står det så här: ty vi var avfälliga från honom och hörde inte Herrens, vår Guds röst, så att vi vandrade efter hans lagar, dem som han förelade oss genom sina tjänare profeternas hand. I grundtexten. Och Hosea, för att ta ett sista exempel, och det finns fler, Hosea 12 och 10. Och där i grundtexten är det vers 11, för det stämmer inte riktigt versnumreringarna, det är vers 11 i grundtexten. Där säger Gud: jag har talat till profeterna, jag har låtit dem skåda många slags syner, och genom profeternas hand har jag talat i liknelser. Alltså också det skrivna i Guds ord räknas som något som Gud har talat och som har sitt ursprung i Gud. Den här synen möter vi också i Nya Testamentet. I Romarbrevet 16 så kommer detta fram mycket tydligt, 16 och 26. Där Paulus skriver att hemligheten om Kristus, den har nu uppenbarats. Den som från tidens början den har varit outsagd, men nu har uppenbarats. Och på den evige gudens befallning gjorts känd med hjälp av profetiska skrifter. På den evige gudens befallning gjorts känd genom profetiska skrifter. Alltså Gud har befallt människor att skriva ner det han har talat. Vad säger alltså Gamla testamentet om sig själv? Jo, det säger att Gud har talat, han har talat genom människor, och att han har befallt människor att skriva ner det som han har talat. Och att detta skrivna har status som Guds ord. Att Gud står bakom det. Så att läsa Guds ord, det är detsamma som att höra Gud själv tala. Att läsa Gamla testamentet är att höra Gud själv tala. Om jag ska sammanfatta något av den här punkten då, så ska jag ta två verser från den 119:e psalmen. Nämligen vers 89. Där står det så här: evinnerligen Herre, står ditt ord fast i himmelen. Ditt ord här syftar på hela Gamla testamentet. På Gamla testamentet. Hela den här psalmen handlar ju om Herrens lag, om det skrivna ordet. Och då står det att Herrens ord står fast i himmelen. Poängen här är inte i första hand att det skulle finnas ett exklusivt skinnband med guldsnitt i himmelen, ungefär som muslimerna tänker sig med Koranen. Nej, poängen här är ju att Gamla testamentet har en auktoritet som är grundad inte i några inomvärldsliga förhållanden eller som vilar på någon mänsklig auktoritet, utan att det är Gud själv som borgar för både innehållet och sanningen av innehållet. Detta är också vad Jesus säger. Att himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgå. De har ett fundament och de är grundade i någonting utanför denna världen och denna världens förhållande. I den 160:e versen så läser vi: summan av ditt ord är sanning. Och jag tittade lite på det här ordet summan. På hebreiska så står det rosh. Och det har flera olika betydelser. Och om man slår upp här i uppslagsverket så ser man att det betyder huvud. kan betyda ledare, det kan betyda bergstopp, det kan betyda begynnelse eller det första. Och det kan betyda the total, totaliteten. Och det är en ganska, jag tycker det här finns en skillnad att säga totaliteten av ditt ord är sanning. Eller att säga summan av ditt ord är sanning. Och jag menar att det skulle översättas så här, totaliteten av ditt ord är sanning. Summan står inte med som en betydelsevariant i lexikon. Men däremot totaliteten. Den Gud som vet allt och som inte kan ljuga, han har talat in i vår historia och talat sant, så att totaliteten av hans ord är sanning. Då så säger jag B. Och då ska jag säga något om vad säger Nya testamentet om Gamla testamentet? Vad säger NT om GT? Och då säger jag för det första att enligt Nya testamentet så är Gamla testamentet Guds ord. Gamla testamentet är Guds ord. Och här kan man ta ett otal exempel. Markus 7, vers 9-13. Där kan vi läsa så här. Att Jesus säger, och det är en diskussion här med fariserna. Det är just det rätta att upphäva Guds bud för att låta era egna regler gälla. Mose sa, visa aktning för din far och din mor, och den som smädar sin far eller sin mor ska dö. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor, det som jag hade kunnat hjälpa dig med, det gör jag till korban, det vill säga en tempelgåva. Och då kan ni inte låta honom göra något för sin far eller mor. Så sätter ni Guds ord ur kraft genom de regler som ni har ärvt och fört vidare. Det som är intressant är här är att Jesus talar i vers 9 om Guds bud. Och sen säger han i vers 10 att det är Mose som säger det. Och i vers 13 kallar han detta Guds bud som Mose har sagt och skrivit att det är Guds ord. Och här har vi precis den synen som vi möter i Gamla testamentet. Att det är Gud som har talat genom människor. Men på ett sätt så att alltihopa är Guds ord. I andra Timoteusbrevet 3:16. Ett av Nya testamentets många 3:16 ord. Där läser vi, och det är ju ett av de mest kända och viktigaste ställen när det gäller Nya testamentets syn på Gamla testamentet. Varje bok i skriften, och skriften är ju Gamla testamentet. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud. Och ordet som översatt med inspirerat betyder ordagrant utandat, så att varje bok i skriften är utandad av Gud. Alltså kommer från Guds mun. Det måste ju vara en bild för andedräkten, va? Från talet, munnen. Varje bok i skriften kommer från Guds mun. Är Guds ord i skriven form. Och samma syn möter vi i andra Petrusbrevet 1:21. Där Petrus skriver att ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja. Utan drivna av helig ande har människor talat ord från Gud. Samma sak här, människor har talat ord från Gud. Och vi ser ju hur Jesus och apostlarna ständigt hänvisar till vad som står skrivet, till vad skriften säger. Och det är ju det slutgiltiga argumentet. Skriften säger, har ni aldrig läst? Vi kan också se att Nya testamentet på ett nästan egendomligt sätt identifierar Gud och skriften. Och sätter alltså likhetstecken mellan Gud och skriften. Jag ska ge er två ställen som visar det. Romarbrevet 9:17. Romarbrevet 9:17. Där läser vi så här. Skriften säger ju till farao. Och sen följer det ett citat av vad Gud säger till farao. Skriften förutsåg att Gud skulle göra. Skriften förutsåg något som Gud skulle göra. Alltså Gud och skriften sätts ju här likhetstecken med. För man kan lika bra säga att det är Gud som förutsåg i skriften vad som... Ja, det var det första vad Nya testamentet säger om GT. Att GT är Guds ord. Det andra det är att Gamla testamentet är Guds ord ner till de enskilda orden och bokstäverna. Gamla testamentet är Guds ord ner till de enskilda orden och bokstäverna. Matteus 5, vers 17-19. Där säger Jesus: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår, ska inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett. Minsta prick, det syftar här på ett jota, en liten flygfyt, om man får säga så, i ett mycket liten bokstav i det hebreiska alfabetet. Och inte minsta prick, det syftar på en vokal i det hebreiska alfabetet, en liten. Vi kan se i Johannes 10:34 att Jesus argumenterar utifrån ett enskilt ord i Gamla testamentet. Johannes 10:34. Där fariserna har här i sammanhanget anklagat Jesus för att han gör sig till Gud. Och då svarar Jesus: står det inte i er lag, jag har sagt att ni är gudar? Lagen kallar alltså dem som fick Guds ord för gudar. Och skriften kan inte upphävas. Här ser vi dels att Jesus, han argumenterar direkt utifrån skriften. Därför att skriften kan inte upphävas. Den är den yttersta auktoriteten. Och han argumenterar här utifrån från ett enskilt ord egentligen. Att det står gudar på ett ställe i Psaltaren. Så att Jesus tar inte bara innehållet utan också de enskilda orden på allvar. De som är bärare av innehållet. Samma sak kan vi se i Galaterbrevet 3:16. Där Paulus argumenterar utifrån en singular form i första Mosebok. Han talar, han gör en poäng av att det talas om säd i singular och inte om säd i plural, sädar. Jag vet inte hur man börjar det. Gud står alltså inte bara bakom innehållet utan också bakom formuleringarna och ordet som är bärare av innehållet. Så det var det andra här, att Nya testamentet ser Gamla testamentet som Guds ord ner till de enskilda orden och bokstäverna. Och det tredje, det är att Nya testamentet ser Gamla testamentet som historiskt tillförlitligt. Gamla testamentet är historiskt tillförlitligt. Inte på något ställe finner vi den minsta betänklighet angående tillförlitligheten i Gamla testamentet. Det gäller de stora dramatiska händelserna i frälsningshistorien, men också de mindre historiska detaljerna. Allt ses som sant och trovärdigt. Och det är intressant att se att Nya testamentet ofta refererar till just de ställena som, och de delarna av Bibeln som bibelkritiken har gått hårdast åt. Nämligen första Mosebok, som dyker upp på många, många ställen i Nya testamentet. Och sen också till exempel Jesaja. Så därför ser vi att Adam och Eva och vad som hände med dem refereras till i Nya testamentet som historiskt tillförlitligt. Samma sak med Kain och Abel, med Enoch, med Noah, med Abraham, med Sara, med Lot och Lots hustru, med Mose, med Aaron och hans grönskande stav, med Biliam och den talande åsnan, med sjökan Rahab, med Jona och valfisken, eller den stora fisken, och mycket, mycket mer. Alltså, personerna och händelsernas historicitet bekräftas och bejakas av Nya testamentet. Och därför kan Paulus inför Felix i Apostlagärningarna 24:14 säga att han tror på allt som lagen säger och allt som står skrivet hos profeterna. Apostlagärningarna 24:14. Paulus tror på allt som lagen säger och allt som står skrivet hos profeterna. Och vi ser i ett viktigt bibelställe att Jesus själv säger att det är en förutsättning att tro på Gamla testamentet för att kunna tro på Jesus och det han säger. Johannes 5:46-47. Där säger Jesus så här: om ni trodde på Mose skulle ni tro på mig, ty det var om mig han skrev. Men om ni inte tror på vad han har skrivit, hur ska ni då kunna tro på vad jag har sagt? Om ni inte tror på vad Mose har skrivit, hur ska ni då kunna tro på vad jag har sagt? Alltså, tron på Jesus förutsätter tron på Gamla testamentet. Man kan inte tro på Jesus utan att tro på Gamla testamentet. Och för att sammanfatta den här punkt B då, att så säger vi att Nya testamentet bekräftar det som vi redan har sett i Gamla testamentet, nämligen att Gamla testamentet är Guds ord. Det är sant och tillförlitligt också när det gäller orden, så att allt vad som står där är sant. Och då ska jag som punkt C säga, vad säger Nya testamentet om sig själv? Vad säger Nya testamentet då om sig själv? Ja, då säger jag för det första att Nya testamentet är skrivet av apostlar. Nya testamentet är skrivet av apostlar. En apostel var en som var utsänd, ett befullmäktigat ombud som talade å den sändandes vägnar. Det har sin bakgrund i Gamla testamentet, i de människor som var sända av Gud, nämligen profeterna. Och det har en bakgrund också i den grekiska världen, där man kunde vara ett sändebud som talade å en kungs vägnar. Och också där de judiska rabbinerna sände ut sändebud, apostlar, till judarna i förskingringen, som undervisade dem och talade med rabbinernas auktoritet. Detta ligger i bakgrund när Nya testamentet talar om apostlar. Och vi vet att Jesus sa i Lukas 10:16 att den som lyssnar till er, till apostlarna, han lyssnar till mig. De var befullmäktigade ombud som kunde tala å Herrens vägnar. Och det är därför det är så viktigt för Paulus att han är en apostel. Han argumenterar ju för det i flera av sina brev. Och jag såg att i Galaterbrevet 1 så står det så här i den nya översättningen: från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud Fadern. En apostel är en som är utsänd av Gud och som talar å Guds vägnar. Och vi ser att Jesus innan sin himmelsfärd utlovade att anden skulle komma till apostlarna och leda dem till hela sanningen. Den som de då i den situationen ännu inte kunde förstå och bära, men som anden skulle leda dem till, Johannes 16. Det är det första Nya testamentet är skrivet av apostlar. Och det andra är då att Nya testamentet är Guds ord. Det punkteras på många ställen. I Galaterbrevet 1, vers 11 och 12 så säger Paulus: jag försäkrar er bröder, det evangelium som jag har förkunnat är inte något mänskligt påfund. Jag har inte fått det från någon människa. Ingen har lärt mig det. Jag har fått det genom en uppenbarelse av Jesus Kristus. Det man förkunnar är något man har fått av Gud. Det är Guds ord. I första Korintierbrevet 2, vers 7-10. Så skriver Paulus: vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet, som var fördold men som redan från tidens början av Gud var bestämd till att leda oss till härlighet. Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget öra hört och vad ingen människa har anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det genom anden. Ty det är anden som utforskar allt, också djupen hos Gud. Det man förkunnar är alltså något som Gud har uppenbarat, som Gud har talat om för dem och som inte kommer från dem själva. Och därför kan Paulus säga i första Tess 2:13, första Thessalonikerbrevet 2:13, att därför tackar vi också ständigt Gud för att ni lyssnade till Guds ord i vår predikan och tog emot det, inte som ett människoord, utan som vad det verkligen är, Guds ord som också visar sin kraft hos det troende. Nya testamentet ser sig själv som Guds ord. Och för det tredje här så ska jag säga då att Nya testamentet jämställer sig själv med Gamla testamentet. I första Timoteusbrevet 5:18 så kan vi se att Paulus citerar femte Mosebok och Lukas evangeliet och sätter båda citaten under rubriken skriften. Han säger, skriften säger ju, och sen kommer det ett citat från femte Mosebok, direkt följt av ett från Lukas. Bind inte ihop munnen på oxen som tröskar, och arbetaren är värd sin lön. Det är skriften, båda citaten. NT jämställs med GT. I andra Petrusbrevet 3, vers 1 och 2, skriver Petrus, det är nu andra brevet jag skriver till er, mina kära, och i båda har jag genom mina påminnelser velat väcka er till klar insikt igen och få er att minnas de heliga profeternas förutsägelser och vår Herres och Frälsares bud som ni har hört genom era apostlar. Och längre fram i det brevet skriver han i kapitel 3, vers 15 och 16. Där talar han om Paulus brev. Att i Paulus brev, där finns det somligt som är svårt att förstå. Och detta, liksom vad som står i de övriga skrifterna. Här talar han alltså om Paulus brev och om de övriga skrifterna, Gamla testamentet. Alltså Nya testamentet jämställer sig själv med Gamla testamentet. Och vad Gamla testamentet säger om sig själv, det har vi redan sett. Va? Så att det som vi sa om Gamla testamentet kan vi då överföra på Nya testamentet. Ska man då helt kort sammanfatta vad Bibeln säger om sig själv, både Gamla och Nya testamentet, så tycker jag man kan säga som Jesus säger till Gud: ditt ord är sanning. Både Gamla och Nya testamentet är Guds ord som är sant och tillförlitligt, som har sin källa i Gud själv, både till innehåll och till ord. Och under den sista punkten här, det blir några avslutande kommentarer här under punkt D, tre stycken. Och då vill jag för det första säga att det finns inga myter i Bibeln. Det finns inga myter i Bibeln. Många teologer talar om myter i Bibeln, och främst då i första Mosebok. Men också på andra ställen i Bibeln menar man att det finns myter också i evangelierna. Och det finns olika definitioner av det här ordet myt. Men det gemensamma i de här definitionerna, det är att myt är någonting som är skilt från historien. Myt är någonting som är skilt från historien och som därför egentligen saknar verklighet. Det är skilt från den faktiska historiska verkligheten. Det är intressant att se att ordet myt förekommer fem gånger i Nya testamentet, det grekiska ordet mytos. Och alla de gångerna så är det i negativ bemärkelse. Kristendomen är inte mytos. Det är inte en myt, det är inte mytos utan logos. Och tänkte att vi skulle läsa de fem ställena, det kan vara intressant att veta. Också intressant att se att Bojert har översatt de ställena just med myt. Första Timoteusbrevet 1 och 4. Första Tim 1 och 4. Där skriver Paulus och förmanar att man inte ska förkunna avvikande läror och inte ägna sig åt ändlösa legender om förfäderna, om ändlösa myter om förfäderna. Sådant för bara till diskussioner och tjänar inte Guds plan som verkar genom tro. Man ska alltså inte ägna sig åt myter. Och Paulus skriver längre ner och talar om tomt prat. Myter, det är tomt prat, till skillnad från innehållet i den kristna tron. I första Tim 4 och 7 så skriver han till Timoteus: men befatta dig inte med de gudlösa amsagorna. Ordet amsagor där är det som motsvaras av mytos i den grekiska texten. Befatta dig inte med myter. Och precis innan det så har han talat om den goda trosläran. Den goda trosläran som alltså står i kontrast till myterna. I andra Timoteusbrevet 4 och 4, nästa ställe där det talas om myter, där står det att människor slår dövöra till för sanningen och vänder sig till legenderna, till myterna. Här kontrasterar Paulus sanning och myt. och kristendomen är sanning och inte myt. I Titus 1:14 är det samma sak. Att det varnas för att ägna sig åt judiska legender och påbud från människor som vänder sig bort från sanningen. Judiska myter. Också kontrasterar myt och sanning. Där kristendomen är sanning. Till skillnad från myt. Och i andra Petrusbrevet 1:16. Där står det. Det var inte några skickligt hopdiktade sagor. Och det är mytos på grekiska. Det var inte några skickligt hopdiktade myter jag byggde på. När jag för er förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst. Utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät. Och sen redogör han för händelsen på förklaringsberget. Att han själv var med. Alltså han kontrasterar myt mot historiska händelser som är bevittnade av människor, av ögonvittnen. Och det intressanta här är ju också att Paulus förkastar de judiska myterna. Men han förkastar inte på något ställe Gamla testamentet. Alltså det som ligger här är ju att Gamla testamentet är inte myter. Alltså det finns inga myter i Bibeln. Det andra jag vill säga här är att det finns heller inte olika nivåer i Bibeln och bibeltexten. Det finns inte olika nivåer i Bibeln och bibeltexten. Det är väldigt vanligt att man delar upp Bibeln i frälsningssanningar och i andra påstående. I det som är viktigt och som anses som felfritt och det som är oviktigt och som därför kan vara felaktigt på sina ställen. Men det är omöjligt att göra en sån uppdelning. Den finns inte någonstans i Bibeln. Där är istället frälsningen förankrad i historia och geografi. I Bibeln så är det andliga, inkarnerat och oupplösligen förenat med det materiella. Jag kan tänka på Jesus. Jesus dog för världens synder år 33 i Jerusalem på en plats som hette Golgata. Och de påståenden framställs på exakt samma sätt. Så man kan inte skilja ut det ena från det andra. Jesaja mötte Herrens kallelse och orden att Herren är helig. Det år då kung Usia dog, alltså 742 före Kristus, i templet i Jerusalem. Det är alltid förankrat i tid och rum. En sån här uppdelning är alltså något totalt subjektivt och gör våld på själva texterna. Hela Bibeln, allt är Guds ord, inspirerat av den helige ande, skrivet av människor, helt igenom och oskiljaktigt Guds ord och människors ord. Och därför så är det sant och tillförlitligt i alla sina utsagor, oavsett vilket ämne som behandlas. Det sista jag vill säga här då, det är att argumenten för en sån här bibelsyn som jag till vissa delar har beskrivit här är inte ett cirkelargument. Argumenten för en sån här bibelsyn är inte ett cirkelargument. Det kanske låter som om jag säger och har försökt säga att Bibeln är Guds ord och inspirerad av Gud eftersom Bibeln säger att den är Guds ord och inspirerad av Gud. Men det är ett missförstånd att detta skulle vara argumentationsgången. Argumenten följer inte en cirkel utan en rät linje. Vi börjar nämligen inte med att anta att Bibeln är inspirerad. Vi börjar istället med att undersöka och pröva Bibeln som vilket historiskt dokument som helst utan att ha någon egentligen bibelsyn. Vi prövar Bibeln, dess svar på livets frågor. Vi prövar Bibeln mot verkligheten. Vi undersöker det de historiska källorna säger om Jesus. Och när vi ser att detta stämmer så kommer vi på detta sätt till tro på det som Bibeln säger. Det som Bibeln säger om verkligheten, om Gud, vad han har gjort genom Kristus. Och vi kommer till tro på detta utan att egentligen ha någon bibelsyn. Men när vi väl har kommit till tro så går vi tillbaka till Bibeln för att se inte bara vad Bibeln säger om verkligheten och Gud utan också om sig själv. Och får då en bibelsyn om man vill säga det så. Alltså det är ett argument inte i en cirkel utan efter en rak linje. Vi antar inte det som ska bevisas. Som en avslutning så vill jag läsa från Johannes 8 det som Jesus säger. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Det som kännetecknar en lärjunge är att man förblir i Guds ord. Och då lär man känna vad som är sant. Och sanningen är aldrig ett fängelse. Utan att leva innanför sanningen, det är att bli fri som människa. Ja, det finns oerhört mycket mer att säga om ämnet bibelsyn, och det finns mycket mer man skulle kunna säga om detta också, om vad Bibeln säger om sig själv. Men det är ett försök att sammanfatta vissa av de här sakerna.
Förutsättningarna, de underliggande förutsättningarna, grunden för varför det är meningsfullt och lita på Bibelns ord överhuvudtaget, innan man börjar se på Bibelns eget in- och vittnesbörd, så att säga. Och när vi hade upp detta ämne förra gången, Bibeln och sanningen, det är väl ett par veckor sedan nu, så var det ju mera de tankemässiga, ska vi säga, i historiens ljus, de tankemässiga förutsättningarna för varför vi kan räkna med att det finns en förbindelse mellan det osynliga och det synliga, Gud och människa, och varför Gud ska kunna ha talat överhuvudtaget. Och sen, detta finner jag väldigt värdefullt, som jag har hört idag, och nödvändigt att se på vad Bibelns eget vittnesbörd säger om sig själv. Men det är som sagt, som du sa, att vi börjar inte med ett cirkelargument. Utan möjligheten att Gud har talat, den finns redan, alltså, tankemässigt. Det är ingen överraskning att Bibeln säger det här. Men hade inte Bibeln sagt det, då hade vi stått där utan allt, fortfarande. För det hade bara varit en möjlighet. Totaliteten var intressant. Psalm 119, 160.
Ja.
Att det handlar om hela Guds ord. Och det gäller ju också detta med alla plan, alla områden, alla frågor. Som du tog upp här på slutet.
Som jag sa, att man gör inte rättvist alltid, utan man delar upp olika plan, för vi finner det aldrig i hans texter. Inte någon text där man gör en markering att nu går vi över från något oviktigt till något viktigt, eller nu går vi över från någonting som handlar om denna världen till något andligt. Utan det talas i ett svep och i samma kategorier och på samma sätt om alla sakerna.
Och då är frågan varför man gör det. Ja, då ligger ju detta i bakgrunden, att man tänker på ett visst sätt och närmar sig texten med vissa förväntningar utifrån en världsbild, en verklighetsuppfattning som vi kan spåra i historien också. Det blev ju följden med en sådan skiktad och delad bibelsyn, om man utgår från att inte Gud kan tala i allt, utan det är människan som upplever saker och ting och tillskriver någonting gudomligt och övernaturligt, vissa företeelser eller upplevelser som inte man finner någon annan förklaring på. Och det gäller också myterna. För då är det väl så att man ser på Bibelns tillkomsthistoria utifrån ett, ska vi säga, slutet system, alltså utifrån att detta är bara människor, och därför försöker vi spåra vilka kulturer vilka kulturer och religioner som har påverkat den och den sidan i Bibeln, religionshistorien. Ibland så kan man jämställa myter och poesi. Alltså att myter språk är poetiskt språk.
det är ju, Bibeln innehåller ju mycket poesi, och poesi kan också vara bärare av någonting som är sant. Liksom, en stor skiljelinje då är om man skiljer det från historia och sanning. Men det som är sant och det som är verkligt kan man ju uttrycka också i poesi då, men...
Det är väl så att jag visste han är så extra.
Ja. Det brukar man ju tillskriva det poetiskt vackert, men man ser inte kanske någon djupare sammanhang. Det finns många avsnitt i bilden samtidigt också människors ord, så att man kan säga att Bibeln är 100% Guds ord och 100% människors ord. Men det har sin förankring i Gud. Men det är Guds ord utan att människorna har blivit robotar eller kopplats bort eller bara varit skrivmaskiner. Så att det också är mänskliga ord. Och vi ser att de olika människornas personlighet har präglat orden de kan sätta att uttrycka sig på, att formulera sig. Och det är viktigt att få fram den här sidan. Att jag har betonat den här andra sidan är att den är så borttappad i modern teologi.
Men är det inte så att Paulus själv säger att det här är en ny
värld?
Det här är en
förtrådande anledning. Paulus gör på något ställe en stark markering att nu säger jag något som inte är ett direkt bud från Herren. Men det ligger ju underförstått att det är när han talar i från här, så det är på ett ställe där han markerar det. Första Mosebok 1 och 2 är lika sant som och 3 som varje annan del av skriften. Och sen måste man då sätta sig ner med de här tre kapitlen och säga vad vill de säga? Och där, vad är det här för, vad har den här texten för anspråk och vad är det den vill säga? Man skulle till exempel kunna tänka sig att det var poetiskt språk. Eller att det var en liknelse, det är ju inte omöjligt i utgångspunkterna. Utan det måste man ju i varje bibeltext sätta sig ner och titta på, vad är det här för en typ av text? Vad är det den vill säga?
Men det står ju sånt i NT, det står liksom en hel egen åroskrift. Jesus talar i liknelse, så står vi.
Just det, så där vet man att det är en liknelse.
Ja.
Och då måste man också tolka det som förstå det som en liknelse.
Ja, men sen så i början där så står det ju väldigt få sådana ordskrifter. Så då blir det väldigt överlagt. Ja, det är väldigt lätt att missförstå det, säger hos sig själv, att oskyldiga människor.